God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du kan lyssna till bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu ska vi lyssna till del 38 och det är då första Korintierbrevet vi lyssnar till.
Vi är samlade den här tisdagskvällen för att fortsätta vårt studium i första Korintierbrevets 11 kapitel. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får ha de här stunderna där vi får sitta ner och fördjupa oss i ditt ord. Lära känna dig och din vilja allt bättre. Herre, vi ber om din heliga andes närvaro och verksamhet i våra sinnen och i vår gemenskap. Så att vi allt bättre kan förstå sånt, särskilt det som är svårt för oss. Och som kanske har annan tillämpning eller annan betydelse idag än vad det hade för 2000 år sedan. Men tack för att du är densamme, igår och idag och i evighet. Nu ber vi om din närvaro och vi tackar dig för att du bryr dig om oss. Att du bryr dig om din kyrka och din församling. Att vi får vara så identifierade med dig så att vi är förenade med dig i en ande. Genom tron på Herren Jesus Kristus. Herre, vi tackar dig för det. Tack att vi får vara dina lärjungar. Nu överlåter vi den här stunden i dina händer. Amen. Jo, vi håller ju på med avsnittet, alltså första Korintierbrevet 11, vers 2 till och med 16. Och jag hoppas, det är inte ett löfte, men det är en förhoppning att vi ska hinna färdigt det här idag. Vi är ju faktiskt tredje timmen som vi nu håller på med detta med kvinnans underordnande och vad hon ska ha på huvudet i gudstjänsten. Och de som inte har lyssnat de två första timmarna har alltså missat ett och annat. Men låt mig bara få säga det då som en sorts sammanfattning eller inledning till det här, till fortsättningen. Att det finns en traditionell tolkning som säger att kvinnan är underordnad mannen. Och att detta är en principiell biblisk undervisning som gäller principiellt, det betyder att den gäller genom alla tider. Och att detta med att hon skulle ha huvudet täckt när det var gudstjänst skulle vara precis som det var i den tiden, både den judiska kulturen och den grekiska kulturen, ett tecken på att hon är underordnad mannen. Och den där traditionella tolkningen menar jag för lite för långt och att den faller på eget grepp eftersom tillämpningen inte är möjlig i vår tid. Och har vi bibeltexter där tillämpningen inte är möjlig, då får man nog tänka om en gång till. Hur ska vi förstå det här? Och jag tror att man kan förstå det med en annan infallsvinkel. Och då har vi sagt som det är att Paulus är egentligen, när man fördjupar sig i det här utifrån vårt perspektiv, jämlikhetsperspektivet, så är han en förespråkare för jämlikheten. Det är förvisso sant att kvinnan var inte bara underordnad, utan hon var praktiskt taget ingenting värd i förhållande till mannen i den tidens kultur. Det är sant. Men det är inte sant när vi kommer till Paulus. Det är inte sant när vi kommer till Jesus. Det är inte sant när vi kommer till Paulus. Det är inte sant när vi kommer därtill att man och kvinna båda är döpta. Och att man uppstår i Kristus. Och att vi där är så att säga jämlika. Vi är fortfarande man och kvinna. Men det har ingen betydelse på värdeskalan ifall man är grek eller jude, om man är fri eller slav eller man och kvinna. Utan där finns det en jämlikhet. Och den här jämlikheten, den skymtar på olika ställen. Nu ska vi inte gå igenom det igen. Men kanske ett ställe där det inte syns då i våra översättningar, där vi inte har med det i våra utläggningar, det är redan i första kapitlet, 10:e versen, där det står bröder, mina bröder. Och det grekiska uttrycket adelfoi egentligen inte säger någonting om kön. Utan adelfoi, alltså det är ju pluralis, bröder är pluralis, snarast borde översättas kanske med syskon. Därför att själva ordet talar om att det är bröder och systrar. Alltså att det finns en relation i Guds hushåll. Det är ett familjeord helt enkelt, det här adelfoi. Och därför så finns det en översättning som jag följer här nu, den här Collins kommentar. Han har ju en översättning också. Han översätter konsekvent bröder och systrar. Och det är ju riktigt att översätta det så. Även om det bara står adelfoi bröder i den grekiska texten, så är det ändå riktigt att översätta på det sättet. Och då menar jag, om vi tar det här med tillämpningen igen, att i vår tid så vore en sån tillämpning mer relevant än att hålla fast vid en översättning där man från vårt perspektiv reducerar detta syskonskap till att bara gälla maskulina män, alltså bara gälla bröder. Det blir ju inte rättvist av texten helt enkelt. Och så här är det på flera olika ställen. Till exempel i 7:e kapitlet där det står att kvinnorna, det är en fråga om kvinnorna ska gifta sig eller inte. Också en fullständigt revolutionerande tanke i den miljön. Eftersom kvinnor var någonting som man tog sig, alternativt att de blev bortgifta. Men Paulus skriver inte så. Utan han skriver som om de själva kunde, som om de själva, kvinnorna själva var myndiga och kunde fatta egna beslut. Så adresserar han dem. Så att det finns flera sådana här ställen där han bryter med detta. Och min förståelse av det är att mannen och kvinnan är jämlika i Kristus. Och det hör ju också till själva bakgrunden till det här 11:e kapitlet. Att Paulus praktiskt taget genom hela brevet har ett eskatologiskt perspektiv. Det vill säga så som det är i himmelen. Det himmelska tillståndet med rättfärdighet och glädje och frid i den heliga ande. Det är det tillståndet som ska tillämpas i vår kultur. Det är inte fråga om att välja en judisk kultur eller en grekisk kultur. Eller försöka kompromissa ihop det till en ny sorts inomkyrklig kultur. Eller den tiden som är anpassad till den tiden. Utan det är det eskatologiska perspektivet som ska förverkligas. Och det ska ju förverkligas i alla kulturer och i alla sammanhang. Och det är den aspekten eller den infallsvinkel som vi ska ha också när vi läser de här texterna. Och sen är det ju det här också som man också kan läsa mellan raderna, som vi kommer se ännu tydligare när vi går in i fortsättningen på kapitel 11 och 12 och 13 och 14. Nämligen det att problemet verkar ha varit att man inte hade frid i gudstjänsten. Man hade inte ordning och frid. Paulus skriver ju det i 14:e kapitlet. Så skriver han att Gud är inte oordningens Gud utan en fridens Gud. Det verkar vara det övergripande. Det är också det som är problemet. Att här har vi förmodligen nu, i den utsträckning som det handlar om kvinnor här, så är det förmodligen så att kvinnor som har befriats, som har fått sitt värde genom dopet, som har fått ett nytt värde, som har fått en position i församlingen, har fått en nyvunnen frihet, men de vet inte riktigt hur de ska hantera den. Och det är det som är problematiken. Hur ska vi nu hantera det här? Ska man ha någonting på huvudet eller måste vi inte ha någonting på huvudet? Och om vi inte har någonting på huvudet, då kan vi ju uppfattas så som upproriska. För så uppfattade man det i allmänhet i Korint. Så det är bakgrunden till de här raderna. Och sen så sa jag också det förra gången att ja, men Paulus har ju sagt att allt är tillåtet. Och det kunde säkert de här kvinnorna också citera. Paulus har sagt att allt är tillåtet. Ja, men han säger också på ett par ställen åtminstone innan i 1 Korintherbrevet att allt är inte nyttigt och allt är inte uppbyggligt. Och när han säger att allting är tillåtet och han talar om våran totala frihet i Kristus, för en sådan har vi, så säger han att den friheten ska vi använda på ett sådant sätt så att det gagnar evangeliet. Alltså vi ska inte använda det på ett själviskt sätt. Utan vi ska använda det så att för judarna blir jag som en jude, för grekerna blir jag som en grek. Allt gör jag, allt står jag ut med om det skulle vara så, för evangeliets skull. För att evangeliet ska ha framgång och jag ska kunna vinna nya människor för Kristus. Men i hela den här debatten, om vi kan kalla det så, i hela den där debatten så står det hela tiden gång efter annan fast att kvinnan ska ha något på huvudet. Så det har jag inte förklarat bort, för det står faktiskt så. Och då fördjupar han, vi har gjort till och med vers 6 vill jag mena. Ni ser att vers 6 slutar ju också med de orden. Så bör hon ha något på huvudet. Och sen kommer vi in i vers 7 och 12. Ja, därför vi hade nog börjat på det men inte gjort det färdigt. Och i vers 7 och 12 så fördjupar han det här. För han har sagt att männen, de behöver inte ha någonting på huvudet. De ska inte ha någonting på huvudet. Fastän det var judisk sed. De ska inte ha någonting på huvudet. Och då bryter han ju med den judiska seden. Så det behöver han förklara. Och kvinnorna ska ha någonting på huvudet. Men deras frågeställning är, måste vi ha någonting på huvudet? Ja, nu måste ni ha. Men han måste förklara det. Så att alla så att säga förstår vad han menar. Och då använder sig av tre argument. Det första argumentet är verserna 7 till och med 12. Där han för in skapelsens perspektiv och skapelseordningen. Sen kommer det i vers 13, 14 och 15. Där tar han återigen upp anpassningen till den tidens kultur. Och sen till sist i vers 16 så har han ett argument där han hänvisar till församlingarnas sed och sedvänja. Alla Guds församlingar till och med. Så man kan säga att han har egentligen sagt allting i de sex första verserna. Men nu behöver han förklara sig lite ytterligare. Och sen hade jag en ganska komplicerad utläggning förra gången. Och jag hoppas inte att det ska vara komplicerat naturligtvis. Men det står ju här i vers 7. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Men när man slår upp det här i skapelseberättelsen, första Mosebok 1:27, så ser man att det inte bara mannen som är Guds avbild och ära, utan det är ju mannen och kvinnan. Så man kan egentligen läsa det som att människan inte behöver ha något på huvudet, eftersom människan är Guds avbild och ära. Och därför så menar jag att slutet på vers 7, och kvinnan är mannens ära, har ingenting med hierarkisk ordning att göra, utan är att han innesluter kvinnan också i detta med att vara Guds avbild och ära. Han skriver det som om det gällde mannen, men han inkluderar kvinnan. Går man tillbaka till skapelseberättelsen så är det ju både mannen och kvinnan. För det är människan som är skapad till Guds avbild och ära. Så vi måste förstå det här då, den här versen 7 i skapelseordningens perspektiv. Det Paulus gör här, det är att han har ju den här debatten som pågår nu i Korint. Och där har han då hedna kristna som kanske aldrig har läst sitt gamla testamente och judekristna som har läst sitt gamla testamente, men som det fanns ju inget nya testamente, utan här var det ju en diskussion, och den diskussionen var byggd på filosofi och den var byggd på en heder och skamkultur, och den var byggd på hur man brukade göra och vilka förändringar får vi nu tänka oss när vi har blivit kristna. Det Paulus gör här, precis som han har gjort tidigare, det är att han går tillbaka till skapelseberättelsen, tar den berättelsen och för in ett teologiskt argument. Alltså han argumenterar inte emot skamkulturen. Han argumenterar inte emot grekerna eller judarna. Han tar inte parti för den ena eller andra. Utan han försöker lösa det, eller han löser det på så sätt att han för in ett bibliskt perspektiv. Och på det sättet så korrigerar han deras perspektiv samtidigt som han vägleder i en ny riktning. På den här tiden så var ju man och kvinna inte lika mycket värda. Och det var ju tydligt på alla sätt i samhället. Det Paulus gör är att han tar skapelseberättelsen och så för han in den och talar om att mannen och kvinnan är skapade till Guds avbild. De är Guds ära. De är Guds glädje. Och på det sättet så, även om det inte står så, va, så det han gör är ju att han lyfter ju kvinnan. Kvinnan är verkligen jämställd med mannen i de här texterna. Och det är ju en del, det är fantastiskt att han gör det samtidigt som det då blir en del av problemet. Eftersom man inte vet vilka praktiska konsekvenser det ska få för gudstjänstfirandet. Men det ska han ju fortsätta att tala om i kapitel 12, 13 och 14. I Korint så hade, som jag sa, kvinnan inte den ställningen. Kvinnan ansågs vara mannens ära. Så när han skriver så här så är det inte någonting som han säger, utan det är någonting som alla tänker. kvinnan är mannens ära eller mannens skam. För det var en heder- och skamkultur i Korint. Och om kvinnan ansågs vara mannens skam, så var det skäl för skilsmässa. Så att det var ju väldigt känsligt det här. Och det är därför han använder, knyter an till de här orden. Heder, vanära, skam. Om det är så att det är en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet, säger han i vers 6. Det var en skam för kvinnan. Alltså bör hon ha något, hon bör ha något på huvudet bara av det skälet. Ja, men vi är ju döpta och vi är ju upptagna i Kristi församling och vi måste inte. Nej, det måste ni inte. Och i synnerhet inte i vår tid. Men på den här tiden så var det faktiskt nästintill nödvändigt för att kunna bevara friden i gudstjänsten. Så det är det ena som vi nog avslutade förra timmen med, att peka på det här jämlikheten. Och det tror jag är viktigt, därför att det är den jämlikheten som är själva utgångspunkten för nästa sak vi måste nämna om, nämligen olikheten. Man och kvinna, det är inte samma sak. Det kan till och med ha varit så att det är ett av de missförstånden som rådde i församlingen i Korint. Kan vara så att det till och med en av de sakerna som ledde fel, nämligen att man genom dopet uppnått någon sorts könlöshet, där vi allihopa är, vi är så andliga så vi är som änglarna. Här råder inte man eller kvinna längre. Och de tendenserna har ju funnits, jag ska inte säga att de har varit överdrivna precis i kyrkans historia, men de är ju tydliga i vår tid. Att det inte skulle spela någon roll. Nu får man undervisning på teologen om att man och kvinna, ja, det är bara sociala konstruktioner. Det är inte biologiskt, utan det är så som vi är fostrade. Så att vi är där igen, och därför tycker jag den här undervisningen är viktig. Paulus säger att ja, men det är fortfarande man och kvinna. Och det finns fortfarande olikheter mellan man och kvinna, även om ni är döpta. Och vi måste uppträda så som män eller så som kvinnor. Med kort hår eller med långt hår, för det kommer han in på här också. Så att det liksom passar den tid som vi lever i. Vi måste kunna fungera i samtiden. Vi måste kunna ta de kulturella hänsynen och göra de anpassningarna. Även om vi så att säga teoretiskt inte skulle behöva det i Kristus, så måste vi i praktiken göra det. Men de där olikheterna då får man gå tillbaka till första Mosebok 2:18-23. Och jag tror inte att vi slår upp det, och tror vi gjorde det förra timmen också. Detta med att människan, den manliga människan, står det ju i den grekiska texten, den hebreiska texten. Den manliga människan var ensam, och det var inte gott för den manliga människan att vara ensam. Och så tas det ju då ett revben, och så skapas en maninna. Man på hebreiska ish, och kvinna är isha. Så att det finns en samhörighet där. Man kan också säga som rabbinerna gjorde, att den här första manliga människan innehåller ju också den kvinnliga. Därför att den kvinnliga är tagen ur den manliga. Så det är ju inte manlig så som vi tänker oss ifrån början. Utan det är en människa. Men människan är skapad för att leva i gemenskap. Människan är inte skapad för att leva som en isolerad varelse. Utan människan är skapad till att leva i relation till Gud. Och att leva i relation till andra människor. Och så skapas då isha. Ish och isha. Man och maninna. Man och kvinna. Och de är då, det översätts ju lite olika där från hebreiskan. Står det inte medhjälpare i våra översättningar? Eller en hjälp står det i någon annan översättning. Och det är väl lite tveksamt, va? Alltså poängen är ju inte det att den ena är medhjälpare till den andra. Utan poängen är ju att de hör samman. Och att de är olika naturligtvis, men att de kompletterar varandra. Den manliga människan, eller den enda människan från början då, var ensam, så var det inte gott för man att vara alena. Och skulle man då tänka sig att det, att det blev en människa till, en isha, en maninna, så ska det finnas en olikhet där, så att det inte, annars blir det som att se sig själv i spegeln. Men så är det ju inte funtat. Utan nu är det ju två olika som attraherar varandra och som lever tillsammans. Och det var så att säga poängen också. Och den olikheten ska finnas kvar. Och den finns kvar också efter det att vi har blivit döpta. Det har att göra med själva skapelsen. Det är människans grundläggande livsvillkor att leva i gemenskap med någon annan. Med någon som är olik mig själv. Och det är på samma sätt när vi kommer sen till det kristna äktenskapet. Också ett ämne som jag tror faktiskt jag ska göra en liten utvikning. Som ni vet så har jag ju fördjupat mig i ämnet under sista halvåret. Och det här med att vi kompletterar varandra i äktenskapet, det tror jag har en avgörande betydelse för människans identitetsskapande. Att man får sin identitet i relation till en annan. Jag är inte bara den jag själv gör mig till. Jag är också den som andra gör mig till. Och det här är nödvändigt för sunt identitetsskapande. Att man har en olika. En som är någon annan än mig själv. Så att man skapar den här kreativiteten i relationen. Jag tror att det är avgörande för normbildningen. Och för människors hälsa och välmående helt enkelt. Och allt det där finns i det kristna äktenskapet. Jag har skrivit upp här hur det låter när man beskriver äktenskapet i vigselgudstjänsten. I alla fall tills vidare. Nu ska ju den ändras så vi får väl se vad det blir efter det här. Men så här står det nu. Äktenskapet är ett heligt förbund. Förbund är ett starkt teologiskt ord. Förordnat och välsignat av Gud, himmelens och jordens skapare. Det är äktenskapets mening att ge vidare den kärlek som är av Gud. Därför är det er uppgift att älska och ära varandra. Gemensamt ska ni ta ansvar för ert hem och för barnens kristna fostran. Man och hustru ska trofast stå vid varandras sida i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar. Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, i Guds ord och sakrament. Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor. Där man och hustru lever i Guds förlåtelse får de hjälp att förstå och förlåta varandra. Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja. Nu är det ju, och det brukar man få höra ibland, inte så att äktenskapet är någonting som är specifikt kristet. Utan det är hemma på skapelsens ordning, på skapelsens nivå så att säga. Och det har ju varit så, det var ju så, när man läser Nya testamentet, de här texterna om bröllopsmåltiden eller liknelser som Jesus använde sig av. På den tiden var det ju civiläktenskap. Och när romarriket var till så var det ju de romerska lagarna som gällde naturligtvis. Det som hände när människor blev kristna och de tog så att säga ut ur det romerska riket och genom dopet sattes in i Guds rike, kom med i kyrkan och församlingen, det var att de äldste i församlingen, eller församlingen helt enkelt, välsignade det äktenskap som var ingånget civilt. Så det man gjorde var att man inte bara godkände det civila äktenskapet, utan man bekräftade det, konfirmerade det äktenskapet i församlingen när de blev kristna. Det här var ju inte något bekymmer egentligen om du tänker i gamla testamentet, därför att där är ju religionen och politiken ett och detsamma. Så att det hängde ju ihop hela vägen. Men sen när det spred sig hela romarriket, då var det ju de romerska lagarna som i och för sig kunde förändras också genom århundradena. Som på något sätt betraktas som en Guds givna ordning på skapelsens plan. Men när man kommer in i kyrkan så får man förbönen, konfirmationen, en sakramental välsignelse. Och då blir äktenskapet genomsyrat av den helige ande på ett särskilt sätt. Så här var det ända fram till 700-800-talet. efter Kristus. Och på 700-800-talet efter Kristus, då hade kyrkan en så stark ställning i den dåtida världen. Vi talar ju om Europa eller området runt Medelhavet. Romarriket hade ju gått under vid 400-talet, men det som sedan fortsatte. Då hade kyrkan en så stark ställning så att kyrkan tog helt enkelt över detta med vigslarna helt och hållet. Där så slut upphörde att vara civiläktenskap. För det var kyrkan som skötte om äktenskapets handhavanden så att säga. Som en politisk myndighet helt enkelt. Och så har det varit. Det där kom 700-800-talet och började, eller framförallt på 1000-talet, 1100-talet. Det är samtidigt som universiteten växer upp i Europa. Det är det kristna universitet som växer upp. Och sjukhusen som växer upp, det kommer ju också kristna. Äktenskapet växer upp, det kommer också från kristen lagstiftning så att säga. Och därför kunde Luther säga det på 1500-talet att ja visst, äktenskapet är en borgerlig ordning. Men vi godkänner den. Därför att den är på skapelsens plan. Sen när vi kommer in i vår tid och i den kultur som vi går in i nu, så händer ju det att staten omdefinierar äktenskapet ganska kraftigt, om jag får säga min mening. Den nya äktenskapsbalken som gäller från år 2009 är det väl. Den lyder så här, paragraf 1. Där två ingår äktenskap kallas det äkta makar. Punkt. Och jag skulle mycket väl ur ett världsligt perspektiv kunna tänka mig att det där kan justeras också framöver. För det är ju inte hugget i sten. Det står när två ingår äktenskap. Det står alltså inte när en man och en kvinna är. Alltså man har gjort, det är någonting annat va. Det är inte äktenskap i vanlig mening längre. Och man skulle kunna tänka sig bara förändra med två ord. Alltså, för jag vet att Miljöpartiet har ju motionerat om det här i riksdagen. Att det skulle kunna stå när två eller flera ingår äktenskap kallas de äkta makar. Och det är klart att då har man ju lämnat det som är ett kristet äktenskap. Och då är det väl på sin plats att man återgår till den ordningen att man har civiläktenskap. Och så får kyrkan välsigna äktenskapen när människor kommer med i den gudstjänstfirande församlingen utifrån sina egna förutsättningar. Nåja, det där var lite vid sidan om va. Men jag tyckte ändå att det hörde hemma här. Nu så har vi kommit till vers 10. För nu går vi tillbaka till texten. Där står det, därför ska kvinnan ha en makt på huvudet. Alltså den där tesen kommer igen här hela tiden. Och så står det i våra biblar också idag. Och då måste vi fråga oss, vad menar Paulus med det där? Vad menar med att hon ska ha en makt på huvudet? På grekiska exousia. Varför ska hon ha en exousia, en makt på sitt huvud? Och då finns det åtminstone tre stycken möjliga förklaringar eller orsaker till att Paulus håller fast vid det här. Och det första, det är den orsaken eller förklaringen som jag har avvisat. Nämligen att så här skulle det vara för kvinnan att hon skulle, därför att hon skulle visa sig så som underordnad. Och jag kan förstå det utifrån den tidens tänkande. Men jag kan inte förstå det från ett eskatologiskt eller kristet perspektiv. Och jag kan inte förstå hur man skulle kunna tillämpa det idag. Det skulle ju bli absurt om vi skulle ha hattar här vid ingångarna och inga kvinnor fick komma in utan en hatt på huvudet. Det är inte en återspegling av evangeliet. Så att jag har avvisat den förklaringen och jag tror inte att det är det som ligger bakom att Paulus skriver som han skriver. Men det kan finnas andra orsaker. Den andra orsaken antyds, för inte säga, står rent ut i Bibel 2000. Har ni Bibel 2000? Bibel 2000? Någon? Några? Nu har jag inte läst det framför mig så jag kan läsa i sin helhet, men jag citerar därifrån tror jag. Därför måste kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt. Ser ni att det står så? Så står det. Det är alltså något helt annat plötsligt. Men frågan är, kvarstår, vad betyder det? Och jag tror att det betyder så här, för att det är en riktig översättning. Hon ska ha en makt eller rätt på sitt huvud. Just för att visa sin rätt. Hon ska ha ett tecken, en makt eller ett tecken på sitt huvud för att visa sin rätt. För att visa sin exousia. Och då kan man förstå det så här, och det är väl så de förstår det i Bibel 2000 eftersom de översätter så. Att kvinnan har, som jag sa, fått en jämlik ställning. Hon har fått sitt fulla värde i Kristus. Och den makten som hon har fått. Gud gav henne makt att vara, det står exousia, att vara Guds barn. Men åt alla dem som tog emot honom gav han exousia att vara Guds barn. Och då blir den rätten som kvinnan får synliggjord genom att hon har någonting på huvudet. Alltså en helt annan innebörd plötsligt. Nu har hon någonting i Korint, så säger Paulus i det här sättet att förstå det. Att kvinnan ska ha någonting på huvudet för att visa att hon har rätt att be och profetera. Hon har makt att utöva medregentskap tillsammans med mannen. Hon visar sin ställning i Kristus. Om hon har den där slöjan då, för så blev det ju också ganska tidigt på 100-200-talet. Denna makt på sitt huvud, så kan ingen anklaga henne. För hon har tecken på huvudet att hon är Guds barn. Inte ens änglarna i himlen kan anklaga henne. Eller ännu mindre änglarna i himlen. Slöjan blir ett tecken från Gud som ger henne rätt att både be och profetera. Det kan vara en del av den tradition som Paulus talar om i vers 2. Och sedan kommer tillbaka i vers 16. Det kan vara så att det tillämpas vid denna tid i alla Guds församlingar. Att detta är ett tecken på att hon har det rätt ställt. Inte bara med sin man i kulturell mening, utan med Gud i teologisk mening. Det finns en tredje orsak, och det ligger i de här orden, för änglarnas skull. Det var ju nämligen som så att medlemmarna i församlingen, deltagarna i gudstjänsten, räknade med änglarnas närvaro i gudstjänsten. Påtagligt. Och änglarna i skriften, både i gamla testamentet, särskilt i gamla testamentet, men också i nya testamentet. Änglarna är satta att vaka över skapelsen och skapelsens ordningar och frälsningen. De är satta att vaka över frälsningen. De ansågs vara verksamma i gudstjänsten. Titta, om vi bara vänder här av två blad då. Första Korinthierbrevet 13. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek. Här talar han ju om tungomålstalandet. Vi ska komma tillbaka till det sen. Och tungomålstalandet som änglarnas språk. Han tänkte sig att de var närvarande. Eller titta i Galaterbrevet också. Jag slår upp och läser. Galaterbrevet 1:8. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat och så vidare. Kapitel 3, vers 19. Varför gavs då lagen? Ja just det, så är slutet på vers 19. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Det här att han talar om änglar på de här ställena är inte bara för att det liksom är sött eller vackert. Eller så, utan man räknade med deras reella närvaro och deras verksamhet. När vi läser om Israels gudstjänster i Gamla testamentet. När man samlar ihop kahal, hela den tidens gudsfolket samlas till gudstjänst. Så står det på många ställen att de skulle helga sig innan de firade gudstjänst. De skulle prästerna skulle två sina händer, de skulle tvätta sig rena och alla skulle, vissa dagar skulle man till och med fasta och förbereda sig för den här stora samlingen och för gudstjänsten, för det skulle vara en helig samling. Och allt måste tillgå i frid och med den ordning som Gud vill ha när han är närvarande i den gudstjänstfirande församlingen. Och det är det som Paulus skriver om i kapitel 12, 13 och 14. Vi ska komma tillbaka till det. Så kvinnorna, liksom männen, ska respektera ordningarna i gudstjänsten genom att ta ansvar för sina relationer, för sina böner, för sitt profeterande eller vilka uppgifter de än har i gudstjänsterna. Olikheterna ska emellertid upprätthållas, men ska ske i frid och i ordning. Och när allt sker i frid och i ordning, då kan änglarna bejaka gudstjänsten. Så tänkte man. Därför skulle kvinnorna ha en makt på sitt huvud, om det nu var en slöja, för att visa sin rätt och för att upprätthålla den ordning och den frid som skulle vara vägledande för alla Guds församlingar. Man skulle undvika bråk. De hade ju bråk här för att de inte hade något på huvudet. Och det egentligen handlade inte om de skulle ha något på huvudet eller inte ha något på huvudet, utan det handlade om att det skulle vara frid i gudstjänsten och att änglarna skulle kunna bejaka det som sker där. Det var det som är det övergripande målet. Och för att det ska ske så ska den här ordningen upprätthållas. Men. Tillbaka till kapitel 11. Första Korinthierbrevet 11. Vers 11. Men. I Herren är det så. Att kvinnan inte är till utan mannen. Eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen. Så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Så det Paulus säger här, han säger män, och därför jag betonade det, på grekiska heter det plen, och det skulle kunna översättas å andra sidan. Alltså han har talat för att kvinnan ska ha någonting på huvudet, och sen så säger han, när han har fastslagit det här och motiverat det, så säger han i vers 11, men å andra sidan, i Herren, så har detta liten betydelse. Det som har betydelse är ordningen och friden. Och likaså i vers, slutet på vers 12. Men allt kommer från Gud. Det står det på grekiska gar. Och gar brukar översättas med ty eller därför. Så det sista som står i vers 12. Men allt kommer från Gud är förklaringen på å andra sidan. Å andra sidan i Kristus så har det en liten betydelse. Ty, allt kommer ifrån Gud. Så där har han alltså argumenterat då när det gäller utifrån skapelseordningen, både om jämlikhet och olikhet, om komplettering och som man kommer att återvända till när han kommer in på olika gåvor och tjänster och sånt, och till friden i gudstjänsten. Så har han fört in skapelsefriden i den här problematiken som de hade i Korint. Men sen så stannar inte där, utan nu lämnar vi det. Och så tar vi i vers 13 till och med 15 och ser på hur han förstärker det här med argument från den tiden eller från det sammanhanget. Döm själva, står det, vers 13. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja. Nu har Paulus då ända fram till vers 13 här undervisat korintierna, förklarat. De har verkligen fått någonting att tänka på när de får in hela skapelseperspektivet. Och när de får friden som övergripande mål. Och nu när de har fått något att tänka på så överlåter han åt korintierna själva att tänka. Döm nu själva. Nu har ni hört det bibliska perspektivet om ordning och frid. Döm nu själva. På samma sätt gjorde han i 10:e kapitlet, vers 15. Där har han ju talat om det här med att de blev avgudar. De gamla israeliterna blev ju avgudar under ökenvandringen. Och de i vers 7. Och de begick otukt i vers 8. Och sen så säger han, kommer han då till vers 15. Nu talar jag till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. På samma sätt argumenterar han här i 11 kapitlet. Nu har han tillfört det här perspektivet i Korint. Och så säger han, döm själva. Och sen så använder han sig av det som var deras eget, som fanns i deras eget huvud. Nämligen att det var en skam för en man att ha långt hår. Det läste vi om, tror jag, till och med första timmen av de här tre. Det här är ju tredje timmen. Där vi läste texter ifrån de här stoiska filosoferna. Om hur förskräckligt de tyckte det var med män som hade långt hår. Alltså det var ju det som Paulus skriver är ingenting jämfört med vad de skriver. Och likaså om män som gör sig till, eller kvinnor som gör sig till med frisyrer och sånt. Det är det han knyter an till här. Han säger, han använder ett stoiskt argument. Stoikerna hade gärna det argumentet som du har i vers 14 med själva naturen. Så han har tagit upp deras egna argument från naturen och ifrån kulturen. Och så har han tillfört det här teologiska perspektivet. Orden där som vi hade innan också, att allting är i Herren, är ju naturligtvis viktiga. Paulus hjälper dem genom att fråga, passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Han har undervisat evangeliskt, men nu så vill han att de ska anpassa sig till den rådande kulturen för fridens skull. Han håller fast vid att mannen ska ha kort hår och kvinnan ska ha långt hår. Paulus verkar inte särskilt förtjust över att alls diskutera saken, utan nöjer sig avslutningsvis med att tala om vad som passar, vad som är skam och vad som är ära enligt dem själva. Faktum är inte bara att Paulus tycker att det här är mindre, det är viktigt naturligtvis för korintierna, det inser han. Men utifrån ett eskatologiskt perspektiv så är inte det här någon stor fråga. Och det är inte, i den meningen inte någon viktig fråga. Han säger ju själv här i vers 14, att han eller vers 15, han tycker det räcker med att en kvinna har långt hår. För det långa håret tjänar ju då som den här makten, som den här slöjan. Men som sagt, för evangeliets skull, för situationens skull, så är det lämpligast att anpassa sig. Vi vill inte ha något bråk i församlingen. Och så kommer då till sist vers 16. Men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed. Inte heller någon av Guds församlingar. Och där måste vi göra en tolkning, och vi måste bestämma oss för vad de där orden sådan sed syftar på. Det kan vara lite oklart vad det syftar på. Då är det som så att de yngre kommentarerna, det som ligger i vår tid, där har man ofta tolkat det som att sådan sed, det vill säga sådan sed, att kvinnorna ska ha något på huvudet. Om någon har lust att strida om detta, så ska vi veta att vi har inte en sådan sed, utan vi har den seden att kvinnorna ska ha något på huvudet. Precis som alla Guds församlingar. Men de äldre kommentarerna hade inte den tolkningen, och jag håller mig nog till de äldre kommentarerna i det här fallet. De äldre kommentarerna säger så här: men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, nämligen att strida om sånt här. Det är inte vad vi brukar göra i Guds församlingar. Utan i Guds församlingar så strävar vi efter friden och efter ordningen. Det är våran sed. Och då blir det en del utav det som han säger i vers 2. Nämligen traditionen. Den där traditionen som kom från Kristus. Den där traditionen som har förts vidare genom apostlarna. Och överallt där det har uppstått församlingar och där man firar gudstjänster. Så har man den seden att Kristus är mitt ibland oss. Änglarna är med i gudstjänsten. Vi firar detta med frid, rättfärdighet och glädje i den heliga ande. Det är våran sed. Och det är det som åsyftas här. Enligt de äldre kommentarerna. Nu menar jag inte att de yngre kommentarerna har övergivit den tolkningen helt och hållet, utan det är ju med den här versen som det kan vara med andra verser emellanåt också, att man vet liksom inte riktigt hur det ska vara, utan man måste helt enkelt tolka det. Och då ligger det nära till hands att tolka utifrån sin egen tid. Men jag tror att man ska förstå det som att seden, traditionen, det är friden i gudstjänsten. Paulus har 4 gånger i första Korintierbrevet använt sig av samma uttryckssätt som här, när han har förmanat enskilda människor som utmärkt sig på ett opassande sätt. Ni kan se här, jag har skrivit 3:18. Det säger han, bedra inte er själva. Han talar om att Guds tempel är heligt, det templet är ni. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 8:2. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Båda de här fallen så går han till rätta med enskilda människor. Och sen här då i 11:e. Om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sån strid. Alltså han går till rätta med de här kvinnorna, eller vilka det nu är, som missbrukar friheten, och vilka det är som är upprorsmakarna i gudstjänsten. Och likaså i 14:37. Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad, då ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Titta också avslutningsvis i 1 Timoteusbrevet. När han skriver till Timoteus. Det här är ju hans testamente, de här 2 breven. 1 och 2 Timoteusbrevet. Han har inte lång tid kvar, Paulus, att leva. Han skriver anvisningar till sin efterträdare Timoteus. Och då skriver han i 1 Timoteusbrevet 6. Vers 3. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att Guds fruktan är en god affär. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Och så vidare. Så här talar han också om den lära som hör till Guds fruktan. Alltså att strida med ord eller om ord, och att göra det med sjuklig lust, eller att diskutera och strida om ord, det är att inte förstå vad det är att fira gudstjänst. Det är att inte förstå vad det är att leva i en helig gemenskap. Och jag tror att det fanns sådana människor i Korint, och som till dels då var upphovet till de här problemen, och som gjorde att Paulus var tvungen att ta upp det här bekymret med vad man skulle ha på huvudet. Det här i 11:16 är 3:e då han hänvisar till Guds församlingar i allmänhet. Det tidigare var i 4:17. Vi ska sluta med de där verserna. 4:17. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisade i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Samma sak där, dit hör Guds fruktan, kärleken till Gud, kärleken till medmänniskan, skapelseordningen, friden, glädjen, rättfärdigheten. Det är vad Guds rike består i, och det är vad han lär ut. Och så fort det är någonting annat, så finns det anledning att ta tag i det. Han accepterar inte någonting annat. Kapitel 7, vers 17. Där talade han om att leva kvar i den kallelse man har. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Det har vi ju gått igenom tidigare, så att det tar vi inte mera. Så Paulus vet att det här har varit en stor och en svår fråga i Korint. Han har försökt analysera det, han har försökt belysa det, han har tillfört det skapelse teologiska argumentet, och han har gett råd. Men han betraktade knappast som någon stor eskatologisk avgörande fråga eller någon lärofråga. Lärofrågan är i sådana fall friden, inte ifall man har någonting på huvudet eller inte. För det är en kulturell fråga. Därför kan vi se det helt annorlunda idag. Korintierna, de tyckte de var kloka och insiktsfulla, men de förstod inte vad det betydde att leva i frid och i glädje och i rättfärdighet. Men tydligen så menar Paulus att man får orientera sig i det lokala sammanhanget och även ta hänsyn till lämplighet och sedvänjor på den lokala platsen. Och det tycker ju vi också, för att om vi tänker så att vi skulle komma med evangelium till någon stam i Sydamerika eller i Afrika eller man har helt andra kulturer, så är det klart, då måste man ju ta hänsyn till det. Man kan inte bara överföra det som vi tycker är riktigt. Så gjorde man inte på den här tiden, och så gör man inte i vår tid heller. Det finns däremot sånt som är viktigare när det gäller den gemensamma gudstjänsten. Och det är det han kommer in på ifrån vers 17, nämligen frågan om ett rätt nattvardsfirande. Men det ska vi ta nästa gång. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden, och vi ber att vi ska få våra ögon smorda, att vi ska få ha en klarsyn när det gäller vad som är väsentligt. Och också att vi ska få en klarsyn när det gäller sånt som är väsentligt för våra sammanhang. Herre, hjälp oss att inte bara se utan att också handla i enlighet med din goda vilja. Herre, hjälp oss att förstå värdet utav din vilja, utav änglarnas närvaro, utav kärlek till dig och till våra medmänniskor. Rättfärdigheten och friden och glädjen. Herre, lär oss att uppskatta allt sånt som är gott. Allt sånt som är rent och sant. Allt det som är viktigt för dig. Herre, hjälp oss att lägga av sådant som hindrar oss. Sådant som vill sätta krokben för oss. Som vill förstöra atmosfären i våra gudstjänster. Herre, hjälp oss att släppa in din gode helige ande. Och tack för att det finns ett mönster för hur gudstjänsterna ska firas. Tack för att det finns en mening med hur vi relaterar till varandra. Och tack för att du har gett oss utav dina ordningar, utav din frid, också i vår tid. Herre, låt oss få växa oss starka i den kulturen, i ditt rikes kultur. Herre, låt oss få utveckla våra relationer. Låt våra gemenskaper växa. Låt gudstjänsten vara fylld med glädje. Herre, om allt detta ber vi i Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var första Korintherbrevet, och det här var del 28. Det var lite kortare än vanligt, så vi får lyssna till musik sen till avslutning. Du kan lyssna till bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och vi ska avsluta med att lyssna till Via Dolorosa, sång skriven av Thomas Boström. Men vi hör Ulla-Karin Börjesdotter som sjunger.
Två trappor upp på Via Dolorosa. Där står en oljelampa alltid tänd. Finns en dörr som inte går att låsa. Där finns finns ett hjärta lite grann på glänt. Två trappor upp, två trappor upp på Via Dolorosa. Jag har sett dem varje vecka, varje fredag fylld av gråt. Har jag hört dem ner i gränden, hur de kämpat sig hitåt. Och jag kanske hade vant mig och tänkt att det är som det är. Bor man som jag råkar, får man leva med. Mitt i påskalammets tid var det liksom andra röster ifrån de som stod bredvid. Mitt i smädelsen och hånet drogs jag till ett böneljud. Du lider för oss alla och du dör för oss, o Gud. Det steg du tar i våra och du kors du bär i vårt. Jag har hört det från mitt fönster och jag delar deras gråt. Men då går igenom dörren fast den bommen varit för. En ängel genom rummet och jag hör en änglakör. Min gråd.